Hej och välkomna till Land Lantbruks podcast. Avsnitt 7 med mig, Anna Nilsson.
Och med mig, Camilla Olsson.
Och nu är vi tillbaka på Land Lantbruks redaktion efter ett kort sommaruppehåll.
Ja, och sist ni hörde oss så var vi också ute i Hästhagen utanför Kalmar. Och nu står vi helt enkelt inne i en litet konferensrum här på redaktionen och spelar in den här podcasten.
Mm. Och nu i sommar så har ni då kunnat lyssna på ett specialavsnitt från Borrby fältdagar och även ett sommarprogram av mjölkbonden Malin Sundin i Orsa. Och det finns fortfarande att lyssna på iTunes eller på vår hemsida www.lantbruk.com.
Och hon var ju också nära att bli lyssnarnas val i Sommar i P1. Och det blev hon nästan. Hon föll på mållinjen och det tyckte vi var synd, så därför gjorde hon sitt sommarprat hos oss istället i vår podcast. Och det är vi väldigt glada över. Så missa inte henne. Mm. Det är en väldigt intressant historia hon har att berätta.
Ja, det är ett riktigt skitgöra kan man säga. Och även en hel del kärlek.
Precis. Men jag tänkte, Anna, så här i slutet av sommaren så undrar man ju också lite över andra saker som händer ute i landet. Till exempel skörden, högaktuell får man ju säga.
Mm.
Vad vet du, vad är det senaste?
Ja, det är ju så att ingenting är färdigt förrän skörden är bärgad. Allting kan fortfarande hända. Men nu tröskas det för fullt i södra Sverige. I både de sydligaste och de sydvästra och sydöstra delarna. Och rullar saktligen uppåt norrut landet. Nu senaste tiden har det varit lite skyfall. Annars så har ju sommaren präglats av en ganska torr och varm. Och det beror ju på då när regnet kom och en del spannmål har ju blivit stressad av torkan, framförallt här i Mälardalen men även i Skåne. På andra håll så ser det ut att kunna bli ganska bra. Men vi återkommer och det finns ju ständiga rapporter om skördeläget på www.lantbruk.com. Och vi vill gärna höra hur det går för er också, ni som lyssnar på podcasten. Så skicka gärna in bilder och rapporter till oss om skörden.
Precis, och nytt för det här avsnittet är ju också att man kan mejla till oss på en ny mejladress. Och då gör ni det på lantbrukspodden med 2D, lrfmedia@lrf.se. Men det var nog om skörden, nu går vi vidare. För i avsnitt 7 som vi befinner oss i just nu så kommer vi att berätta om maskinen som själv hittar ogräset på fältet. Forskarna som vill gå till botten med om bidöden kan kopplas samman med växtskyddsmedel. Och så blir det lite motorsågspecial. Vi har träffat en entusiastisk samlare. Och så tar vi reda på hur man bäst tar hand om sina maskiner ute i skogen. Och såklart så har vi ju ringt upp veckans bonde. Känner er varmt välkomna.
Har du drömt om en maskin som själv hittar ogräset och tar bort det? Då är du inte ensam. En som kan göra det är maskinen Robocrop. Och det är en radrensare som själv ser det ogräs som ska bort i grönsaksfälten med hjälp av kameror. Kolodlaren Fredrik Aronsson har hittat på våghalsade knep för att få britten att fungera i svenska kolfält.
Ja, det är ju en radrens som även jobbar i raden då för grönsaksodling. Och vi såg den året innan vi köpte den då, 2009, var med och tittade på den i drift i Danmark då. Och eftersom vi kör ekogrönsaker så tyckte jag det verkar vara en bra idé för att försöka minimera handarbetet.
Den monteras fram till på maskinen och ni har valt att köpa den med fem raders. Men man kan alltså skräddarsy maskinen efter sina behov.
Jajamän. Beroende på vad du har för radavstånd och vad du har för system. Om du kör många rader eller om du har få rader så kan du få maskinen som du vill. Och det är ju fem rader då och det är tre kameror på den. Den i mitten har koll på de tre raderna under traktorn och de på sidorna har koll på varsin rad. Och vi har kört fem rader i system och den här går ju även att bygga ut då, om man vill köra sju då. Om man ska plussa på en rad på var sida. Vilket antagligen blir nästa gång vi byter planteringsmaskin.
Sen har jag förstått att den här robotkroppen är en liten känslig själ. Den fungerar bara under vissa förhållanden, det får du berätta om.
Ja, kålplantan är ju inte så grön som sallad. För den tittar normalt efter grön färg. Och kålplantorna kan ju ibland gå i ton mot blått. Och då tappar den bort dem lite. Framförallt vid soligt och fint väder så har han lite problem. Så den är gjord i England för engelsk klimat. Så det ska vara grått men inget regn. Då funkar den som bäst. Och sen har vi kanske lite ljus jord. Och då blir det också lite jobbigt för kameran att få bra kontrast. Men det brukar lösa sig.
Sen berättar du att när en medarbetare från Garford då, som fabriken heter, var här och hjälpte dig med att sätta igång maskinen, så kom du på den lysande idén att åka och köpa ett par solglasögon och sätta dem över linsen. Och det här var något som företaget anammade senare.
Ja, vi kom ju på det lite senare på säsongen då, med solglasögonen, att hur vi skulle försöka hjälpa kameran att se bättre. Och då var vi inne och köpte ett par billiga solglasögon och testade. Och det, han fick bättre värden på displayen och så han såg ju bättre. Och nu är det standard med såna här linser då, som de skickar med till kameran.
Så där fick du en bra royalty på den idén, förstår jag.
Tyvärr inte, men det är kul att lära om något.
Vad tycker du, om ni summerar, nu är det tredje säsongen ni kör med den här Robocrop radrensaren då, eller vad ska jag säga, plantrensaren. Är du nöjd så här långt?
Det är ju det problemet vid fint väder, för det är ju då det är optimalt att köra egentligen för att bearbeta ogräset. Så det är ju ingen höjdare, men vi börjar lära oss maskinen ordentligt, så jag tycker det går rätt så bra i alla fall.
Tror du att det är något som kommer att komma mycket i de närmsta åren, eller kommer det att bli en sån här produkt som bara finns i ett fåtal exemplar?
Ja, det är svårt att säga. Maskinen är rätt så dyr och det kommer ju nya på marknaden, lite enklare varianter och så. Ja, men samtidigt, utvecklingen går ju däråt att man måste ju få bort handarbetet, för det blir på tok för dyrt. Men sen vilken maskin det som blir vinnande i slutändan, det vet man inte.
Och där körde kolodlaren Fredrik Aronsson iväg med radrensaren Robocrop. Reporter var Göran Berglund.
Nu är det dags för nyheter i korthet. Och vi börjar med en hotad skalbagge. För Sveaskog har hittat tre hotade skalbaggar i ekoparkerna Kärringberget i Västerbotten och Hornslandet i Hälsingland. Fynden har gjorts vid uppföljningar av bolagets naturvårdsinsatser. Det handlar om nordlig svampklobagge, raggbock och svart ögonknäppare som alla trivs i brandskadade eller döda träd.
Vi fortsätter med större djur. För hästar ska hjälpa personer som inte har jobb. Det är hästnäringens nationella stiftelse HNS och Arbetsförmedlingen som gör en satsning för att hitta jobb inom hästnäringen åt de som står utanför arbetsmarknaden. Projektet ska kombinera utbildning och praktik. Och när ett pilotprojekt genomfördes år 2012 fick 4 av 8 deltagare fortsatt anställning. HNS och Arbetsförmedlingen planerar även att matcha jobb med personer som har erfarenhet av branschen. Parterna hoppas bidra till 50 nya jobb inom hästnäringen.
Det ska satsas på viltkött. För föreningen Svenskt Viltkött får 1 miljon kronor inom ramen för Sverige, det nya matlandet. Pengarna ska användas för att utveckla handeln med viltkött och ta fram riktlinjer för branschen.
Det finns de som samlar på jakttroféer, älghorn eller kanske veterantraktorer. Och det sägs att om man har mer än 3 exemplar av något, då är man en samlare. Har man 8, då är det mani. Då får man säga att motorsågssamlaren Magnus Mattisson har nått en helt ny nivå med flera 100 motorsågar. Och så här gick till när samlandet började.
Jag började leta delar efter en gammal såg som jag inte fick tag på delar till, och sen helt plötsligt hade jag 300 motorsågar och insåg att jag kanske var samlare.
Helt plötsligt?
Helt plötsligt.
Du måste ju ha köpt den första och tänkt jag behöver fler, eller?
Jag behöver delar till den. Aha. Och sen så hittade jag inte delar, så då letade jag efter en likadan såg. Och det hittade jag ju en där och en där. Men jag hittade inte de delarna jag behövde. Mm. Det var samma del som var kast på alla sögarna jag hittade. Så till sist så hade jag ju ett par 300 sögar. Och då började jag fundera på att man kanske var samlare. Så då började jag leta efter andra samlare. För jag insåg att det måste vara mer än jag som har hamnat i samma situation. Och då blev det ju väldigt svårt att hitta andra samlare. Så då startade jag det här chainsawcollectors.se.
Och hur många är ni som är med där då?
Det är 5 500 medlemmar idag. Över hela världen. Där är 65 länder representerade.
Men kan du visa några sågar då? Ska vi titta på några? Mm. De ligger här på rad, motorsågarna.
Denna sågen är rätt så speciell. Det är en prototyp till det som skulle bli Husqvarnas första motorsåg. Och denna benämns med ett namn som man kan säga att den heter Alaska 1. Och den är gjord troligen i 3 exemplar, kanske 5. Jag vet inte riktigt.
Och det här är ett av...
Ja.
Alltså.
Ja, där finns 3 stycken som jag känner till. En i Husqvarnas museum, en i Husqvarnas museum källare och så på stubben här. Står en.
Men du, berätta då hur du kom över den.
Ja, jag var och letade sågar utanför Kristianstad där jag bor. Och där var en samlare som hade samlat på sågar men tröttnat. Så han hade gett bort sin samling till ett hembygdsmuseum. Men de ville inte ha alla sågarna utan bara vissa av sågarna i samlingen. Och sen resten skulle jag ta över. Och då var den med där. Men varken han eller jag visste riktigt vad det var. Jag var rätt så okunnig på det här med gamla motorsågar. Eller motorsågar i allmänhet. Vid tillfället. Så jag skickade lite bilder till en samlarvän i USA. Och han hade bilder på Husqvarnas modell som de har i sitt museum. Och det var precis likadana. Så tog jag kontakt med Husqvarna och fick kontakt med en Husqvarna kille som heter Egil Skog. Och han fick lite bilder av mig och intygade att det var just den sågen. Så det är utan tvivel en av dem som de tillverkade först innan den första modellen.
Men är det här guldkornet i din samling då?
Ja, det är det. Det är min finaste samlingsdel. Den ska jag ha i kistan som huvudkudde när jag dör.
Men, och hur skulle du beskriva att den ser ut då? Det är lite blå metall kan man säga och den ser ganska tung ut av med.
Ja, det var en formgivare som heter Müller, har jag fått berättat för mig. Som fick en beskrivning att den skulle efterlikna någonting annat än det som den skulle bli för att det inte bli något industrispionage eller någonting sånt. Så de har maskerat den på sätt och vis genom att få den att likna ett annat märkes motorsåg.
Och när är den byggd?
Jag tror den är byggd 56 efter de uppgifter och den information jag har. Så.
Vad fick du ge för den? Kommer du ihåg?
Jag fick den.
Du fick den?
Ja, nästan alla sågar har jag fått i samlingen. Det är några, kanske 10% som jag har köpt.
Vad skulle du säga att den är värd idag då?
Ja, för mig är den ovärderlig. För många andra kanske den är värd några kronor och för vissa är det bara skrotpris.
Men, och den går att använda?
Nej, det vill jag inte. Den är så pass unik, jag får ju aldrig tag på några delar till den ju. Så det, nej, jag vågar inte.
Du startar den inte ens?
Nej. Det är en av de få sögar i min samling som jag inte startar. Jag har ju nya sögar som är mer än 60 år gamla som aldrig har varit använda. De startar jag inte heller. De får fortsätta vara nya. Jag kan leta upp begagnade som jag kan köra med istället. Men inte av denne.
Men du, finns det någon såg här i samlingen som du skulle kunna starta? Så vi får höra lite hur det låter.
Ja, vi kan starta den där dolman som du kände på innan.
Kan vi göra det?
Ja, det kan vi göra. Mm. Sådana här gamla damer, de får man ibland kela lite med innan de går igång riktigt. Nej, vi får ta en annan.
Den vill inte riktigt starta. Så vi ska se en annan såg istället. Vad är det här för sort då?
Ja, det här är en McCulloch. Också en tvåmans.
Och hur gammal är den?
Den är från 1948. Hon har med lite kinka av sig, men vi ska väl se om vi kan få lite brom i henne.
Hur mycket vill du ha?
Ja, ta sådär så det känns lagom. Ja, det går nog.
Är du nöjd?
Ja. Vi får se om hon är med det.
Hörde vi motorsågsändaren Magnus Mattisson som precis fick igång sin motorsåg. Reporter var Camilla Olsson. Ja, Magnus Mattisson har ju många gamla motorsågar i sin samling. Men vad ska man egentligen tänka på för att motorsågarna ska bli så gamla och räcka länge? Det vet Dan Månsson som jobbar på Skogsstyrelsen och är kursledare för motorsågsutbildningar på Ladviks kursgård. Och här är hans bästa tips.
Det är att se till att man har dels alltid ett fräscht luftfilter. Det är ju jätteviktigt. Och det görs ju rent varje dag. Men sen är det nog att man har rätt kedjespänning och att kedjan är vass. Och med rätt underställning, det är nog det viktigaste.
Varför är luftfiltret särskilt viktigt?
Ja, sågen behöver ha rätt luftbränsleblandning i cylindern. Och luftfilter blir jättefort och snabbt, alldeles skitigt. Så att, det gäller att få... Hålla det rent så att det blir rätt blandning i cylindern och att motorn går bra. Och inte tjuvstannar och kommer upp i rätt varvantal så att sågen skär bra.
Och varför är det så viktigt att man har en välfilad kedja?
Ja, dels så sparar den på sågen och framförallt människokroppen. Och sen sågar den rätt filad kedja rakt också. Och det är en väldig skillnad att ha en rätt... filad kedja som dessutom är riktigt vass. Så filing är jätteviktigt och det bör man kanske göra vid ett par tre tillfällen varje dag. Det blir ju träslött när vi sågar i trä så att man måste alltid skärpa upp kedjan lite.
Och hur ska man då göra för att fila på ett korrekt sätt?
Ja, det lättaste är nog om man är ovan, det är att man använder en mall och har då rätt mall till rätt kedja. Och... På det sättet då får man till rätt vinklar både på äggvinkel och stötvinkel. Och då brukar de flesta klara av det, att få till det bra.
Man ska tänka på att fila ryttarna också har jag förstått. Det är också en viktig bit. Inte bara själva sågtanden.
Nej, ryttaren är ju den som avgör vilken spåntjocklek som vi får på spånen när vi sågar. Och tar vi för mycket på ryttan då får vi alltså en för tjock spåntjocklek. Sågen orkar inte dra runt kedjan plus att du får en kastbenägen kedja som kan vara farlig. Och filar du inte ryttaren alls då får du en kedja som till slut inte alls skär någonting i veden. Så att, det är jätteviktigt att ryttaren är rätt filad.
Det sa Dan Månsson som jobbar på Skogsstyrelsen och är kursledare för motorsågsutbildningar på Ladviks kursgård. Reporter var Mats P. Ostelius. Mer om motorsågar och sågar kan du läsa i kommande nummer av Skogsland. Och vill du se hur Magnus Mattissons skuldkorn i samlingen ser ut? Bilder finns på vårt Instagramkonto. Och under augusti månad har du dessutom chansen att vinna en helt ny motorsåg från STIL. Det är Skogsland som håller tävlingen och på vår webb www.lantbruk.com hittar du alla frågor, regler och hur du gör för att delta i tävlingen. Lycka till!
En viktig del i odlingslandskapet är våra pollinerare. Utan bin och humlor får vi inte heller någon skörd. Men världen över dör dessa små djur. Och vad det beror på är inte forskarna och beslutsfattarna överens om. Men man tror att neonikotinoider kan vara en bov i dramat. Och därför beslutade EU-kommissionen i våras att stoppa användningen av sådana bekämpningsmedel i hela EU under 2 år för att se om det finns något samband. I Sverige används neonikotinoider främst som betningsmedel mot jordloppan i vårraps. Och för att komma närmare lösningen och se om det kan vara jordbrukets kemikalier som är svaret på den här gåtan pågår just nu ett världsunikt forskningsprojekt om raps. Och vår reporter gav sig ut i ett blommande vårrapsfält tillsammans med forskaren Maj Rundlöv från Lunds universitet i slutet av juni för att undersöka saken lite närmare.
Och vi är på väg här nu mot ett blommande vårrapsfält i Skåne.
Ja, det är ett av våra 16 studiefält. Nu är vi i Eslövstrakten och det är vårt allra sydligaste fält. Sen så sträcker det sig bort mot Sölvesborg och hela vägen upp till Varberg.
Och vi ser här, vi tog förbi havre och kornfält i Ax. Och närmast står det här blommande vårapsfältet som är ganska ovanlig syn i Skåne.
Vårap ser vi inte så jättemycket, men just här runt Eslöv så kan man se en del och lite i norra Skåne. Mm.
Och här ute i fältet finns det då, bedrivs det här försöket för att se effekterna på betningsmedlet neonikotinoider.
Ja, syftet med hela studien det är att undersöka om neonikotinoider och speciellt i det här fallet betning med en av neonikotinoiderna, om det utgör ett allvarligt hot för humlor och bin under svenska fältförhållanden.
Och det finns humlor och bin här ute i fältet?
Det gör det. Det har vi ställt hit.
Ja, och då ska vi ut och kolla på det nu.
Absolut. Vi ska se på både taggade humlor och förhoppningsvis en massa bin som flyger ut i fältet.
Ja, nu är vi ute här i vårrapsfältet. Och det är bina.
Det är bina det.
Och de jobbar här med att pollinera.
Ja, de flyr fram och tillbaka till rapsen. Mm. Mm. Till och med i det här lite halvdåliga vädret.
Mm.
Och raps är faktiskt en av de grödorna som är delvis pollinerade av insekter. Tillsammans med äpplen och jordgubbar och klöver till exempel. Så även för växtodlarna så kan det vara viktigt att tänka på pollinatörerna.
Och exakt hur kan neonikotinoiderna påverka pollinerarna?
Under labbförhållanden så har man ju sett att det kan påverka deras samhällstillväxt, deras förmåga att föröka sig och att födosöka och minnas, orientera, sådana saker.
Mm. Och hur ska ni kontrollera då hur bina påverkas?
Vi bedömer löpande bistyrkan, så vi tittar på förändringen i bistyrka över rapsens blomningstid och så innan invintring och till våren nästa år efter övervintringen så tittar vi på bistyrka och överlevnad. Och dessutom så väger vi samhällena. Vi vägde dem innan vi satte ut dem och nu när vi ska invintra dem så småningom får mäta honungsproduktionen.
Mm. Ja, då ska vi gå ut då till mot humlorna.
Det gör vi.
Nu står jag här med Georg Andersson.
Ja, hej.
Och nu har vi den lilla humlan. Den ska få på sig ett litet, den här lilla taggen.
Ja, precis. Så jag ska försöka limma på den här taggen på mellankroppen. Så då får man ju, först ska den då sätta sig rätt så att den kommer med ovankroppen upp mot nätet här. Den lilla burken vi har den i med nät på ovansidan så vi kan...
Den ligger, och så går den runt på en lite skumgummi.
Ja. Så man kan, så det blir mjukt underlag för den. Och sen så har den ganska mycket hår så att den ser mycket större ut än den egentligen är. Så att man får trycka lite så den ligger still.
Och vad har ni då? Ni har någon typ av superlim?
Sen har vi lite superlim som man då duttar på väldigt lite på mellankroppen. Sådär.
Och den här lilla, pyttelilla taggen, den är ju så liten.
Ja.
Bara några...
Den är bara ett par, någon millimeter. Och den ska vi då limma, lägga på den här lilla limklutten här på mellankroppen.
Och sen ska humlan flyga ut och...
Ja, sen ska det torka lite och sen så brukar vi faktiskt släppa in den inom gången. Så att den går in igen så att vi säkert vet att den vet var den hör hemma.
Mm.
Så den själv får gå ut sen och flyga.
Mm. Och det ska sitta fast då med det här superlimmet?
Ja, den sitter, de lever ju kanske en 3 veckor. 3-4 veckor.
Mm.
Något sånt beroende på hur hårt de får arbeta.
Mm. Och vad är det för tagg?
Ja, det är en, RFID heter den, så att det är en passiv tagg. Det är alltså, den sänder inte ut någonting. Det är ingen radiosändare som en del har skrivit, tror jag. Men, utan det är helt enkelt den har ett ID som kan läsas av avläsare som jag har inne i kupan. Och så får den har ett eget unikt ID-nummer som man då kan se exakt vilken humla det är som flyger ut och in. Och hur länge den har varit ute i fält och hämtat mat och om den kommer tillbaka överhuvudtaget. Och hur länge den har varit inne i kupan och hur många gånger, också då, hur många gånger den flyger ut och in.
Den ser ju lite pressad ut där nu just nu.
Ja, den ser lite pressad ut, men det är som sagt allt hår som den har på sig, så att egentligen så är de inte supermycket större än honungsbin.
Men nu slutade den och...
Nu så har den lugnat ner sig lite här.
Ja, den har funnit sig i situationen.
Ja.
Den obekväma.
De brukar ju protestera.
På den här lilla taggen. Och bilder från det här kommer finnas då på vårt Instagram, där vi heter Landlantbruk. Mera lim.
Lite lim här på så den skyddar.
Nu är den på.
Ja. Så nu får vi... Nu får det torka lite.
Ja.
Och sen släpper vi då in den igen.
Just det.
Ja, nu har vi taggat våra humlor där. Så nu tänkte vi släppa in dem så de får gå in i boet igen.
Mm. Och den är lite irriterad. Den surrar och...
Ja, den vill ut härifrån.
Och där släpptes den taggade humlan iväg och först om 2 år kommer forskarna att få reda på resultatet. I inslaget så hörde vi forskarna Georg Andersson och Maj Rundlöv. Reporter Anna Nilsson. Och nu är det dags för veckans bonde som är Jonas Fjällgren på Sör Sällnäs islandshästar i Dalarna.
Hej!
Och ni är mitt nu uppe i högsäsongen för turridning.
Ja, det stämmer. Jag kom precis igår här söndag tillbaka från en 3-dagars tur med 11 personer. Och vi hade varit ute och ridit och övernattat i Ritshyttan som ligger i Säters kommun. Och nu vilar jag upp mig lite grann här för att nu på tisdag, onsdag, torsdag har några halvdagsturer. Och sen så på fredag så sticker jag ut med 10 personer på en 2-dagars tur till Remshyttans turistgård.
Det är fullt upp nu och ni har även haft en stor sommarflyttning också runt Siljan.
Ja, exakt. Ja. Det är hela 6 dagar. Så det börjar med att veckan innan så rider jag upp hästarna till Tällberg med en grupp på som tar då 3 dagar. Och sen veckan efter midsommar där då så hade jag en annan grupp som kom och så red vi runt hela Siljan och Orsasjön. Och det tar då 6 dagar och vi rider ungefär då 21 mil under de 6 dagarna.
Och hur har säsongen varit för ditt företag?
Den har varit väldigt bra faktiskt. Det har flyttat på ordentligt. Så jag har haft i stort sett alla de här längre turerna samt frilägret fullbokat. Det var väl en tur som inte blev av. Men annars har det flyttat på väldigt bra. Och jag tror det fina vädret också har bidragit till det. Och det har inte varit de veckorna jag varit ute på längre tur så har det inte varit för varmt.
Bra för hästarna också. Hur många hästar har du?
15 stycken i verksamheten. Det är väl 12 hästar som jag sätter upp turryttare på och 3 privathästar.
Och islandshästar kan jag ha problem med mygg. Hur har det varit i år?
Nej, det har varit väldigt mycket myggfritt faktiskt. Så, både mot mygg och något. Så det har varit en jättebra sommar för dem.
Men hur länge pågår säsongen för dig?
Den sista turen jag har, och det är en runt 4-dagars tur. Och den har jag då i precis första helgen i september. Så det är 4 helger framöver som jag har. Och sen så tar den här säsongen för långtur slut. Men sen i slutet på mitten på september så startar jag upp då ridlektionsverksamhet också. Då. Så då går det från långtur till ridskola.
Okej. Okay. Hur många besökare passerar genom eller rider på dina hästar om året?
Ja, jag skulle tippa på att det är i alla fall, med de här långturerna så har det varit 700. Och sen är det väl då ytterligare 600-700 som kommer rider halvdagsturer och ridskola och så vidare. Mm. Så det landar på en 700-800 personer om året.
Känner du att intresset har ökat eller hur är det i branschen?
Intresset är väl detsamma. Däremot så är det ju så som allting. När man har hållit på ett antal år så blir man inarbetad och jag försöker ju att förbättra mina styrkor och svagheter år för år. Och genom att man blir bättre på det man håller på med så får man ju väldigt mycket återkommande kunder och även då nya kunder. Så jag tror att det hänger ihop väldigt mycket på det då.
Och till sist, vad önskar du dig mest just nu?
En kall smoothie så att jag får kyla av mig i sommarvärmen.
Ja, det låter bra det. Det är du värd.
Ja.
Där hörde vi Jonas Fjällgren på Sörsälnäs islandshästar i Dalarna. Reporter Anna Nilsson. Det var allt för den här gången. Vi är glada över att du har lyssnat och vill gärna att du hör av dig till oss. För vad tycker du att vi ska ta upp här i podden? Och vet du någon lantbrukare eller skogsägare som borde bli veckans bonde? Maila oss på lantbrukspodden med 2D snabela lrfmedia.lrf.se.
Ja, och så finns vi också på Twitter där vi heter Landlantbruk. Och du når oss under hashtaggen Llantbruk. Och på vårt Instagramkonto kan du se bilder från inspelningen, våra intervjupersoner och saker som vi tar upp i inslagen. Sök på Landlantbruk så hittar du oss där. Mer lantbruks- och skogsnyheter hittar du i tidningarna Landlantbruk och Skogsland. Och på vår webb www.lantbruk.com.